Ja, vi var ju på några dagars semester, Peter och jag, ute med husbil här i veckan. Och det var ju underbart. Vi hade ju fantastiskt väder. Ja, sommarvärme. Och var ju på västkusten och på platser som inte jag har besökt förut. Faktiskt Kungshamn och Smögen. Bland annat Göteborg började vi med. Och hälsade på där på Dream Center. Det var också spännande att få se hur de har där nu i sin kyrka som de har köpt, Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Och väldigt intressant. Där på Hisingen, det ligger mitt ibland. I de kvarteren där det hade varit razzia dagen innan berättade de med skjutningar. Och de, liksom, det är drogmissbruk och det är kriminella gäng där. Och står man utanför Matteuskyrkan så bara några hundra meter bort så ligger Göteborgs moské där. Det är en stor, väldigt stor moské. Så att de ligger väldigt bra till. Och de tycker att det är Gud som har gett dem detta. Och det är fantastiskt vilket arbete de har där, Patrik och Carolina och ja, teamet. Och de samlar ju massor med ungdomar. De här gängungdomarna varje vecka och tala med dem om Jesus och undervisa dem. De kommer varje vecka och ja, det är fantastiskt. Många av dem är väldigt skadade och sargade och sårade, men de känner att de är på rätt plats. Så det var väldigt roligt att få se detta och få besöka dem. Och sen får vi uppåt mot Strömstad och så vidare. Men vi var på härliga platser och då ger det ju lite tid till eftertanke. Och jag måste säga det att jag läste på nätet vad som skedde just i veckan här. Och när man läser så blir man ju bedrövad. Och det var nästintill så att jag kände att jag fick ångest, vånda, fruktan, rädsla för allt jag läste som är så djävulskt. Det är en sån ondska, det är ett sånt mörker i vår värld idag. Och i den kampen så började jag tala med Herren och jag har talat med Herren och sagt: Herre, i detta vi ser nu som sker så måste det ändå finnas en motkraft. Och när vi då tittar på kristenheten i vårt land så är det väldigt klent med motkraften. Och vi också här. Jag känner det, vi behöver ju detta i Linköping. Vi är här och vi finns i Sverige. Och vi behöver få se Guds kraft. Och det blev ett allvar i mig. Och jag sa till Gud: nej men Herre, det här går ju inte. Vi känner ju ingen nöd. Vi har ju inte nöden för Sverige. Vi har ju inte nöden för vårt land. Vi har inte nöden för Linköping. Och så utifrån det så började jag studera Guds ord. Och så ska jag dela några tankar. Om jag kan, Herren får leda mig. Om jag kan. Det var så mycket som kom på en gång. Och då står det i ordet om kraften. Det handlar om att vara bärare. Vi som är frälsta troende. Vi ska vara bärare av Guds kraft. Vi ska vara vittnen om Guds kraft med våra liv. Och hur ska vi kunna vara Jesu vittnen och vittna om Jesus, om honom, om han inte är en verklighet i våra liv? Inte bara att vi hör, inte bara att vi går på söndagen till kyrkan och sitter av en gudstjänst och tror på Jesus. Och så umgås vi med våra troende vänner. Och så tycker vi vad vi har det fint och gott. Och så fikar vi lite och så går vi hem. Nej. Det måste bli en verklighet i våra liv. Om vi inte förvandlas i våra hjärtan och i våra sinnen. Det handlar om att få ett nytt hjärta. Och jag tänkte så här. Vi ska vara brinnande för Jesus. För annars kan vi inte vinna den här världen. Men om vi ska vara brinnande så måste vi först tändas. Vi måste bli tända av Guds eld. Av elden i våra liv. Eller hur? Och vad är det då det utgår ifrån? Vad är det handlar om? Jo, det handlar om vårt inre. Det handlar om hjärtat. Det är där vi först måste låta oss förvandlas. Och sen kommer det yttre. Men först kommer det inre livet. Och sen ser vi det yttre. Var är ditt och mitt hjärta idag? Var har vi våra hjärtan idag? Jesus är ju väldigt tydlig när han talar om hjärtat. Han säger, ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Var är din skatt idag? Vad är det du värderar högst i livet? Vad är det som intresserar dig mest? Vad är det du värnar om? Vad är det som du vårdar dig om idag? Vilken är din skatt? Och Bibeln säger också ifrån början, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av all din kraft, med hela ditt förstånd, står det. Och det är så mycket som fångar vår uppmärksamhet idag. Vi ser på, vad är det vi ser på? Vad ser vi på i våra kyrkor idag? Ser vi på det som är högt eller ser vi på det som är lågt? Vad är det som vi ser på med beundran idag? Är det de som har de största kyrkorna? Är det de som har de största templen? Är det de som har teologisk, akademisk utbildning? Är det de vi ser på? Är det de vi följer? Är det den största församlingstillväxten som är måttstocken för oss idag? Är det det vi ser upp till? Är det det som vi följer? Är det pengar? Är det rikedom? Är det makt? Vad är det? Vi skulle kunna räkna upp hur mycket som helst. Men Bibeln säger att de som en gång ska regera med Kristus i den kommande världen, det är de som har varit delaktiga av Jesu lidande, säger Bibeln. Det är de som ska regera med Jesus. Och då måste vi ställa oss frågan idag. Vi får säga som det står i första kungaboken 18 och 21. Elia på berget Karmel. Vad sa Elia när han trädde fram? Första kungaboken 18 och 21. Det var kung Ahab som hade sänt bud över hela Israel och han hade samlat profeterna på berget Karmel. Då trädde Elia fram för allt folket och sa, hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord. Och är det inte likadant idag? Du frågar, om det är Herren som är Gud, så måste vi väl följa honom i allt vad han har sagt i sitt ord. Men är det Baal, så får vi följa honom. Och folket tiger. Så är det idag också. Man tiger. Man kompromissar hellre än att våga ställa sig upp och säga sanningen. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Det är en fråga som jag tror vi måste ställa oss idag. Hur länge ska vi halta på båda sidor? Om vi nu tittar på, vi läser Apostlagärningarna ett par verser också, vers 8 och 9 i kapitel 15. Apostlagärningarna 15 och vers 8 och 9. Det är ett citat ifrån Jesaja, tror jag. Vi ser här. Nej, det var det icke. Vänta, nu ska vi se här. Apostlagärningarna. Nej. Det var inte det ordet. Men vi kan läsa det i alla fall där. För att det står så här. När bröderna samlades i Jerusalem. För de hade en fråga de var tvungna att ta upp. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem. Genom att ge den helige ande åt dem. Lika väl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem. Sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Då måste vi fråga oss idag, varför har vi inte kraften idag i församlingarna? Varför har vi inte kraften i församlingen? Vad är det som fattas oss idag? Var är kraften i evangeliet som Gud har lovat? För hur är det egentligen? Jo, det står att Gud vittnar. När Gud som känner hjärtat har vittnat för dem. Gud har gett sitt vittnesbörd genom den helige ande till oss, står det i Bibeln. Och då om vi läser ifrån Hebreerbrevet så kan vi titta på vad som står där, några verser. I Hebreerbrevet 2 så står det så här. Vi kan läsa från vers 1 och fram till vers 4. Hebreerbrevet 2, 1. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört så att vi inte driver bort med strömmen. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur ska då vi kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under. Och många slags kraftgärningar, står det. Och genom att dela ut den helige andes gåvor efter sin vilja. Har du tänkt på det någon gång att det står att Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken under? För att vi ska vara bärare av Guds vittnesbörd. Gud vittnade genom Jesus Kristus, sin son. Bland annat när han uppväckte honom från de döda. Och när Jesus gick ut och gjorde tecken och under, då vittnade han om sin fader i himmelen. Och du och jag är också kallade att vara vittnen för Gud. Genom att vi får upplåta oss och vara ett vittnesbörd för Gud. Genom tecken och under, står det ju. Genom förkunnelsen av ordet. Det var ju det Jesus gjorde när han kom. Det står i, vi ska gå tillbaka till Hebreerbrevet sen, men om vi tittar återigen på apostlagärningarna. Jag vet inte vad det står i den engelska översättningen, men för jag har inte den med mig. Men i apostlagärningarna 1 och 8, där Jesus som säger till lärjungarna innan han lämnar dem. Och det där stället har vi ju läst och hört om jättemycket. Vi som är i de här evangeliska, karismatiska församlingarna. När det gäller den heliga ande. Men det står så här i vers 8 kapitel 1. Men när den helige ande kommer över er, det är Jesus som säger det här, skall ni få kraft. Och då så står det ett och i min bibel. Vet du vad det står i din? Skall ni få kraft och bli mina vittnen. Här har vi någonting som vi inte kan stå upp för riktigt idag i församlingen. Därför att det står att när den helige ande kommer över oss så ska vi få kraft. Kraft. Och bli vittnen till Fadern, till genom Jesus Kristus. Hans gärningar ska vi visa. För vi läste ju så i i Hebreerbrevet där, att Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken under och många slags kraftgärningar. Och genom att dela ut den helige andes gåvor efter sin vilja, står det. Och varför ser vi inte detta idag? Varför har vi inte det? Jag tror att det beror på våra hjärtan. För jag tror att vi har ignorerat det här. Att vi haltar på båda sidor. Och att vi inte fullt ut har gett våra hjärtan till Herren. Och jag kände sån nöd där i husbilen. För jag kände så här. De här människorna. Den här ondskan vi ser. De här människorna behöver också bli frälsta. De här människorna behöver få se vem Jesus är. För de har inte en aning om vem Jesus är. Jag håller på och läser en bok här utav David Wilkerson. Den handlar om hans liv. Och det är väldigt spännande att läsa att han var också en människa med många fel och brister innan han kom dit där han blev kvar sen. Så gjorde han många försök, men han hade ett hjärta som brann för Jesus. Och när han blev kallad av Gud till New York, så var det genom en tidningsartikel han läste i Life, som handlade om en rättegång. Om ni har läst Korset och stiletten så vet ni ju detta. Han läste artikeln och såg de anklagade. Det var ju de här livsfarliga gängen i New York. De här som hade vuxit upp utan trygghet och misär. De som vi ser i våra förorter idag. Precis så var det. De kom från misär, från brustna familjer. De levde i drogmissbruk och kriminalitet. De hade inga arbeten, de hade ingen skolgång. De levde utanför samhället, i ett utanförskap. Och då hade de dödat och misshandlat och dödat en pojke, en vit pojke som hade polio. På ett bestialiskt, fruktansvärt sätt. Men det som Gud talade till David Wilkerson om, det var de här som stod anklagade. Han kallade dem till dem. De som var utanför. De som var utanför Guds nåd och Guds frälsning. Visst hade han medlidande för pojken och pojkens föräldrar. Men det var dit han kallade David Wilkerson, Gud, till New York. Att börja arbeta i de tuffaste kvarteren i hela USA. Och samtidigt så kallade Gud en annan man i New York 1957. en ung man vid namn Dick Simmons som hade nyligen gått ut en pastorsutbildning och fått tjänst i Brooklyn Presbyterian Church. Och en dag när han var på väg till sin tjänst i kyrkan, så utanför kyrkan så stod det en ambulans och polis och plockade in två svårt blödande tonåringar som hade stuckit varandra och som var halvt medvetslösa. Och den ena grabben hade varit på väg till kyrkan för att han ville tala med en pastor. Och det där gjorde att han blev så förkrossad, Dick Simmons, och gick ner på knä i sitt vardagsrum. Och så ropade han till Gud: Gud, hur länge? När kommer du att sända väckelse som förändrar det här? Och det drev honom, sa han, att börja stiga upp mycket tidigt på morgonen för att gå till kyrkan och be. Och så säger han: Guds ande kom över mig och jag kunde be hela dagar. 8, 10, så mycket som upp till 16 timmar om dagen bad han. Och vad bad han? Jo, han bad att Gud skulle sända arbetare till New York, skördarbetare som var villiga att gå in i tjänst för Herren, för dessa ungdomar. Och Guds eld, skriver han, föll över mig och jag kunde inte sluta be. Jag bad med hela min kropp tills jag svettades. Jag reste mig för att gå och ta en kopp te och sedan drog den helige ande in mig i bön igen. Och då tänkte jag, det är detta vi saknar. Vet du det, att vi klarar inte ens att gå in i bön själva. Vi är så beroende av Jesus. Och då bad jag till Gud. Jag bad till Gud och jag sa: Gud, om jag har funnit nåd inför dina ögon, Herre, så led mig in i bön. För jag vet inte, jag kan inte be. Jag kan inte be. Det här är bön. Det här är bön. Och samtidigt så började David Wilkerson, i den församling han var i, gick han ut i skogen varje eftermiddag. Men det räckte inte. Så han började gå ut på kvällarna när familjen hade lagt sig och sova. Då bad han. Då bad han. Det var den helige ande som kom. Bönens ande som kom med eld. Det är elden vi behöver. Det står i Guds ord att vi ska bli döpta i den helige ande och eld. Och jag saknar elden i mitt liv. För om det brinner, då kan ingen släcka. Vet du, om det brinner i våra liv, då bryr vi oss inte om oss själva så mycket. Då är vi inte så måna om allt det vi ska ha. Och allt det som vi ser som är vackert för ögat. Och allt det som drar oss av intresse i denna världen. Då är vi inte så måna om kyrkopolitik och annat elände. Utan då ser vi Jesus. Och då är det honom vi vill tjäna. Och jag sa till Gud: Gud, om jag har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få tjäna den sista delen av mitt liv. För om Guds eld kommer över oss i bön, då kan vi i alla fall börja be för vår stad och för vårt land. För vet du, vi börjar se det här också i Sverige, i våra förortsområden. Det går inte en dag utan att man hör att gängen skjuter ihjäl varandra. Vi hörde om det nu när vi var i Göteborg. Det är skjutningar varje dag. Varje dag skjuter de någon. Misshandlar och skjuter varandra, de här gängen. De har tagit över hela områden. Guds folk sover. Åh, vi behöver väckas till liv. Vi behöver detta livet. Det kostar, det kostar, det kostar. Om vi tittar på Hebreerbrevet igen, så står det i Hebreerbrevet 1 och vers 1: Se Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son, står det. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Det är därför du och jag behöver tändas, så att vi utstrålar Jesus i denna världen. Det är bara Jesus som kan rädda. Vad har vi att sätta emot när vi ser hur islam invaderar Europa? Vad har vi att sätta emot när vi hör om försvarsmakten som talar om Ryssland som är på väg och närmar sig, om de närmar sig oss eller vilka det nu är? Vad har vi att sätta emot när vi ser hur människor, unga människor, går ut i full kriminalitet därför att de tycker att det är någonting i deras liv som gör att de inte är tillfreds med tillvaron? Vad har vi att sätta emot om vi inte har Guds eld i våra liv? Vi har ingenting att komma med. Och det börjar med bön. Det finns inget annat sätt. Det finns inget annat sätt. Det börjar alltid med bön. Och det börjar med att man omvänder sig i sitt hjärta och får ett rent hjärta. Det börjar med att man gör sig av med avgudadyrkan och med synd, med sådant som inte behagar Gud. Vi ser det genom patriarkerna i Bibeln. Vi ser det genom profeterna. Vi ser det genom apostlarna och lärjungarna. De är exemplen för oss. När kungarna vände sig om och vände sig bort ifrån avgudadyrkan, då kom Gud. Då kom Herren med seger. Och så fort de föll i synd, då var de tillbaka igen. Hur länge ska vi halta på båda sidor? Det står i Hebreerbrevet, läser några verser från vers 7 där. Varning för förhärdelse. Vet du att vi kan bli förhärdade? Vi kan bli förhärdade. Vi kan faktiskt bli förhärdade i vår ljumhet. Hebreerbrevet 3:7. Därför säger den helige ande idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. Där frestade de mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar under 40 år. Därför blev jag vred på detta släkte och sa, alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. Vad betyder det att förhärda sitt hjärta? Jo, det är att göra det hårt. Att man fyller det med oväsentligheter, med smuts. Alltid far det vilse i sina hjärtan. Det står i Guds ord att det är från hjärtat som livet utgår. Och framförallt som ska bevaras, så är det våra hjärtan, står det. Var på din vakt, även i Guds hus, så förekommer detta. Man har grävt en fåra i mitten av någon slags liberal teologi. Den har funnits där i många år. Men där man genom mänskliga ord och vishet, man har gjort egna tolkningar av Guds ord. Man har klippt och klistrat, tagit udden av sanningens ord till sin egen fördel. Man har öppnat dörren till världens ande för att anpassa sig till etablissemanget idag. Men Guds folk är alltid kallade att avskilja sig från denna världen för att efterfölja och likna Jesus. Och vi är kallade att dessutom att lida för namnet Jesus. Vi kommer inte att bli populära. Det står i Guds ord att vi har blivit tröga att lyssna. Och därför finns det så många bebisar i Guds hus. Det finns så många bebisar som ännu måste dricka mjölk, men som inte har vuxit till och börjat äta den fasta födan. Och det som börjar med ett förhärdat hjärta, säger Bibeln, kan faktiskt sluta med avfall. Och så kommer det att bli i den sista tiden, så Jesus. Därför att många kommer att ha ett sken av Guds fruktan. För vad är det de inte vill veta av? De vill inte veta av Guds kraft. Kraften i ordet. Och vi har istället i kyrkorna, i kristenheten, ersatt Guds kraft. Guds vittnesbörd till världen. Det som ska vara synligt för världen, Guds eget vittnesbörd, har vi ersatt med ett annat innehåll i våra gudstjänster. Underhållning, ett lättsmält evangelium utan allvar, utan synd och dom och rättfärdighet, utan omvändelse. Det finns ingen uppmaning till omvändelse. Allt är bra. Kom till Jesus så löser sig allt. Det är så vi predikar idag. Och det leder i förlängningen till ett insomnande i ljumhet. Det finns genom hela Bibeln många, många, många exempel på avfall. Genom falska profeter. Genom att man inte hade kunskap. Genom att man var trög att lyssna och lyda. Genom prövningar och bekymmer. Ytliga nöjen, kötsliga begär, hur mycket som helst. Kärleken till pengar, trolöshet talas det om. Och var är det börjar? Vad är det som framför allt ska bevaras? Jo, det är våra hjärtan. För det är i det inre det börjar. Det är där inne som avfallet börjar. Ett inre avfall som sedan utvecklas till ett yttre avståndstagande. Till slut tar man avstånd ifrån Guds sanning, ifrån Guds ord, ifrån Jesus. Hjärtat blir hårt och samvetet tystnar. Det finns många varningar i Nya testamentet också. Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Och att förkasta Jesus innebär avfall från Gud, Fader. Så allvarligt är det. Och dessvärre så är det så att har man kommit så långt bort, då blir man andligt blind. Men man märker inte att man har blivit blind. Den andliga blindheten märks inte. Och kärleken till Jesus kallnar sakta. Först är det varmt. Du häller upp en kopp te eller en kopp kaffe. Först är det hett. Men så låter du det bara stå. Du bara låter det vara där. Du dricker inte. Du dricker inte av det. Då svalnar det. Och så efter en stund så blir det kallt. Det blir så. Man blir kall. Det börjar med att man tappar förmågan att lyssna till Guds röst. Man förlorar kontakten med Jesus. Man har inte längre en intim nära relation med Jesus. Man har bara det religiösa språket kvar. Man har ett sken av Guds frukt, men man vill inte veta av dess kraft. Och man har tappat betydelsen av alltihop. Varför och hur? Deras hjärtan är långt ifrån mig, säger Gud. De har munnens bekännelse, men deras hjärtan är inte med. Jesus sa till fariseerna att det hjärtat är fullt av, det talar munnen.
Vad är det vi talar om idag? Vad är det vi helst samtalar om? Vad är det vi helst håller före idag? Är det Jesus eller är det något annat? Jag tänker på att Gud har sagt att han ska stadfästa sitt ord genom tecken och under. Och vi ska vara kanalerna. Har du tänkt på det? Att Gud vill ge oss sitt vittnesbörd. I första Korinterbrevet står det också ett ord vi kan läsa. I första Korinterbrevet. Det andra kapitlet. Paulus säger där i vers 4. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Och så står det i vers 9 där. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det är det Gud har berett åt dem som älskar honom. Så vad ska vi göra då? Vad ska vi göra? Vad gör vi idag där vi står? Jag tror att vi måste tillbaka till det som Uppenbarelseboken säger. Tillbaka till Jesus. Tillbaka till den första kärleken. Brevet, Herrens brev till församlingen i Efesus. Det andra kapitlet i Uppenbarelseboken och vers 4 och 5. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Det här är till församlingen. Det här är allvar. Det är Herren som säger det. Vi måste omvända oss. Vi måste komma tillbaka till kärleken i Jesus. Vi måste få rena hjärtan. Vi måste få Jesus i våra hjärtan. Vad var det som grep dig i frälsningens stund? Jo, det var Jesu kärlek. Det var Jesu kärlek, den första kärleken. När du mötte honom och såg dig själv i hans ljus. Du var brinnande, aktiv, hänförd. Jesu namn stod över allt. Vi måste tillbaka till Jesus. Vi måste bli bärare av Guds vittnesbörd. Vi kan inte bara säga till människor, Jesus älskar dig. Vi måste visa, vi måste ha Guds vittnesbörd i våra hjärtan. Vi måste visa vem Gud är genom kraften i evangelium. Vi kan inte bara säga, orden räcker inte längre. Det är vår invärtes människa som måste bli förvandlad. Jeremia 31 och 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem i handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätt till Herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärta. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Så underbart. Så underbart. Han ska skriva det i våra hjärtan. Om vi öppnar våra hjärtan helt och fullt för honom. Och låter oss bli förvandlade av hans kraft. Det står om kraften i min bibel här. En förklaring på ordet kraften. I Gamla testamentet så hade Guds kraft sitt ursprung i Guds personliga väsen och vilja. Och präglade religionen av bön, offer och troslydnad, står det. Och sin höjdpunkt nådde kraften, Guds kraft, i Kristi liv och verk. Guds dynamis som kom över Herren själv och som skulle vara sedan Jesus steg upp till himmelen tills han kommer åter. Ett förebud om det frambrytande gudsherraväldet över världen som bryter ned den demonisk sataniska makten. Så vad är det vi behöver? Det är Guds kraft. Det är Herrens kraft som bryter ner den satanisk-demoniska makten som vi ser så tydligt i denna mörka värld idag. Och de är tecken på ändetiden, på återlösningstiden, att den har inletts, att Jesus kommer snart för att hämta oss, sitt folk. Så står det. Och att vi som frälsta skall utrustas med den kraften. Bland annat genom Apostlagärningarna 1 och 8 som vi läste förut. Så ska det vara. Och vi ser det inte idag. Och jag säger, gode Gud, vi måste få fatt på det. Vi måste få fatt på detta. Och jag vill sluta och läsa några bibelställen här ifrån Efesierbrevet. Så vi grundar allt på Guds ord, inte på mänskliga tankar och vishet. Efesierbrevet 1 och vers 19 kan vi läsa. Ja, vi kan läsa vers 18 också. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen, står det. Och Paulus säger i Efesierbrevet 3 och 7 Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud gett mig genom sin mäktiga kraft. Och i vers 16 i det tredje kapitlet står det också: jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Åt er inre människa ska ge kraft åt er inre människa. Och i vers 20 står det: han som förmår göra långt mer än allt vi ber om och tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Det står så mycket fantastiskt i Guds ord om vi bara läser ordet. Tänk vad det står mycket bra. Och tänk om vi kunde lyssna in också och börja höra igen och lyssna vad ordet säger och ta det till oss. Och så säger Paulus i det fjärde kapitlet i Efesierbrevet, vers 17. Och 18. I Herrens namn varnar jag därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd är förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Men Gud som har fött oss på nytt har gett oss ett nytt hjärta. Han har tagit bort stenhjärtat och gett oss ett hjärta av kött och blod, står det. Ett mjukt hjärta har du och jag fått för att vi ska vara fyllda av Guds kraft, av Guds härlighet, av Guds vishet, av Guds kärlek, av Guds upprättelse i våra liv. Vi ska inte längre se oss om, inte längre se oss tillbaka, utan nu ska vi börja äta fast föda och låta oss bli uppfyllda av kraften så att vi kan behaga Herren genom våra liv och göra det som vi är kallade till att göra, nämligen vinna människor för Jesus. Längtar inte du efter det? Vad kan vi sätta emot dessa mörka krafter? Jo, Guds kraft. Guds kraft är större än denna världens härskare och hans kraft. Vi har ju fått detta, syskon, för att vi ska leva i det och för att vi ska vandra i det. Är det inte dags att vi börjar få se det nu? Jag längtar. Jag längtar. Jag längtar. Det finns bara ett sätt. Det är bönen. Söka Gud i bön och låta sig bli uppfylld av Guds ande och kraft. Men ni ska få kraft och vittna. Vi får kraft att göra kraftgärningar. Och vi får kraft att vittna när Guds ande kommer över oss. Men ni ska bli döpta i den helige ande och eld. Elden måste tändas i oss. Om den har slocknat eller om det bara är någon liten, liten gnista kvar, så måste den få nytt liv, den elden. Vi behöver förnyelse. Vi behöver komma tillbaka till den första kärleken. I Jesus igen. Var är ditt hjärta idag? Vad är ditt hjärta fyllt av idag? Av hopplöshet och förtvivlan. Av otro och tvivel. Av fördömelse, av självförakt. Ja, vi skulle kunna räkna upp hur mycket som helst. Våra hjärtan ska vara uppfyllda av Jesus och bara Jesus. För han har sagt, utan mig kan ni ingenting göra. Men med honom, då kan vi riva ner fiendens murar. Åh, vi kan göra allt. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Halleluja. Amen. Nu ska jag sluta där och inte tala mer idag. Jag hoppas att ni har orkat följa med lite grann i det som jag har delat. Men det grep mitt hjärta så. Jag tror att Gud lät mig få känna den här nöden. Jag tyckte det var så hopplöst då. Ett par dagar där. Jag kände sån ångest och vånda. Fruktan för det som sker idag. Hur ska det gå med allt? Men så börjar Jesus tala om vem han är. Och våra hjärtan som vi har fått. Våra hjärtan som ska vara fyllda av Jesus. För därifrån utgår livet. Hjärta, ska jag säga, betecknar i bibliskt språkbruk både det främsta organet för det fysiska livet och människans mentala och moraliska aktivitet. Bibeln beskriver människohjärtat som säte för synden. Det är fördärvat och från hjärtat kommer det som gör människan oren. Därför måste hjärtat renas. Och därför, om du inte har fått ett nytt hjärta, så be att Gud ska ta bort sten i hjärtat. Så att du får ett hjärta efter Gud. Ett hjärta där Jesus bor. Ett hjärta där Guds liv bor. Det är från hjärtat livet utgår. Framför allt som ska bevaras ska vi bevara våra hjärtan. Amen. Amen.